Välkommen till Växa-podden, podden för dig som vill växa dig själv och andra, med mig, Robert.
Och mig, Erik. Idag har vi en gäst i studion som heter Asil Berglund. Välkommen Asil.
Tack så mycket.
Ämnet för idag är gamification. Hur passar det ihop med Asil och vem är Asil?
Asil är bland annat forskare på Linköpings universitet, forskar på gamification och serious games, alltså hur vi kan använda teorier, mekanismer från spelvärlden, datorspel i andra sammanhang som inte har med underhållning att göra. Asil driver också en startup som bygger på hennes forskning. Jag drivs av två saker. Dels så vill jag att folk ska utvecklas, bli bättre. Och kan man göra det på ett roligt sätt så kommer vi mycket längre. Och där kommer gamification in. För när saker och ting är roliga så orkar vi göra det mer. Och utvecklingen vill jag... När det gäller hur vi människor utvecklas så finns det flera plan. Men de två planen som jag jobbar med, det är dels personlig utveckling och fysisk utveckling. Så det är de två områden som jag forskar på. Och startupen som heter Liopep bygger på fysisk utveckling. Så att man ska bli mer fysisk aktiv och må bättre. Det var ett långt svar.
Ja, men det är okej. Om du skulle definiera vad gamification är, för någon som liksom aldrig hört talas om det innan, hur skulle du uttrycka det då?
Ja, men gamification är användning av spelmekanismer, saker som man har från spelvärlden, datorspel, som man använder i andra sammanhang som inte har med spel att göra. Jag brukar ta upp exemplet simmärken. Det är ett väldigt, väldigt bra exempel på gamification som inte är digitaliserat. För gamification, alltså egentligen så har vi gamifierat hela tiden. Men när man börjar använda gamification i IT-lösningar, i digitala lösningar, det är då begreppet gamification föddes. Men vi har ju gamifierat en massa saker.
Ja, men simmärken är ju en ny företeelse direkt. Det har vi hållit på med jättelänge.
Ja, precis. Och det går ju ut på att egentligen det finns ett mål. Du ska klara av någonting. Du ska göra något. Det är väldigt tydligt. Vad behöver du göra för att kunna uppnå målet? Och vad är belöningen? Och sen belöningen är synlig för mig, för min omgivning. Men det som gör är ju att alltså få en unge, jag har ju sett det på mina barn, att få dem att simma flera kilometer, bara så där vill de inte göra det. Men plötsligt när det finns ett märke som man ska få köpa också, man får den inte utan man får köpa den, då blir det väldigt roligt att simma de där kilometrarna eller göra de uppgifterna.
Ibland spelar det ingen roll om de faktiskt köper märket. Det viktiga är kampen att få det någonstans som har märkt hemifrån.
Precis. Och just det här att det är väldigt tydligt i spel. Alltså det finns ett mål. Jag ska göra något och det är tydligt. Vad är det jag behöver göra och hur gör jag för att komma dit? Och så vad är belöningen?
Vad är det liksom i våra mänskliga hjärnor som gör att det här faktiskt funkar som det gör?
Det är dopaminet som utsöndras. Alltså att man blir... Det finns en morot. Ja, och att uppnå någonting är... Det finns en tillfredsställelse i att göra det. Och sen att jag utvecklas. Det här att jag märker att jag blir bättre. Tar vi simningen igen. Men jag lär mig faktiskt saker och ting. Och just det här att vi har inom spel och gamification så finns det man använder väldigt många psykologiska teorier. Och en av teorierna heter self-determination theory, självbestämmande teorin. Den går ut på att vi människor har tre viktiga behov, mänskliga behov. En av dem är kompetens, känslan av att jag lär mig saker och ting, jag utvecklas. Det andra behovet är samhörighet, att man är tillhör en grupp, var med andra. Och det tredje behovet är självbestämmande. Och det är att jag har känsla av att jag kan bestämma själv. Det är inte samma sak som att jag kan faktiskt bestämma själv. Men känslan av att jo, men jag kan, jag har kontroll. Alltså det är skillnad om man säger, går vi tillbaka till simmärken, men du får oftast bestämma vilket simmärke du ska ta utifrån var du befinner dig just nu. Vad vill du klara av? Just det där att jag bestämmer själv.
Ja. För det är en intressant skillnad, för jag är ju pumpad med idén att belöningar är av ondo.
Ja.
Någonstans. Och så på något vis blir det ju... Det går ju emot det, fast jag har ju fortfarande använt gamification i olika sammanhang, så jag ser ju poängen i det.
Ja. Och det är så som du säger, det finns mycket forskning som visar att belöning är av ondo. Det finns, du kan bli till och med demotiverad om man tar bort belöningen, för det har man sett. Alltså, du kanske använder dig av belöning för att skapa motivation, och sen när man tar bort den så blir man mindre motiverad än vad man var innan. Så där är ju en balansgång, och man måste ha koll på när ska jag motivera med belöningar. Och saker som är tråkiga att göra, som är liksom, det här måste jag ta mig igenom, och inte så intellektuellt krävande. Där funkar belöningar bättre än när du ska prestera och det krävs så här, koppling till kreativitet och sådana saker. Då funkar det inte med belöningar.
Så lite så här, ska du dammsuga eller tvätta och sånt hemma, så belöningar är bra grejer.
Belöningar är bra grejer. Ja. Och det kan vara, belöningar där kan vara olika saker för olika individer. En individ kan belöningen vara att jag lyssnar på en trevlig podd eller rolig musik. Så då får jag liksom belöning att jag gör en rolig aktivitet under tiden. Eller om jag... Vad vet jag, ta ett glas vin efter jag har städat fint eller dammsugit eller så. Så där är ju, belöningar kan vara olika saker för olika individer. Absolut. Men just när det är tråkiga saker så funkar det bättre än...
Förutom då att belöningar kan vara problematiska om det är mera, som du sa, intellektuellt krävande och självmotiverande saker. Finns det andra fällor man bör se upp med när det kommer till gamification?
Ja, det är jätteviktigt att man tänker på vad är det vi vill skapa motivation och engagemang till. För det är ju egentligen kärnan i gamification. Man vill skapa engagemang i en tråkig aktivitet som man inte vill göra. Eller, och där är det, många tänker så här, gamification, ja, men vi slänger på lite poäng och någon leaderboardstavla och sådär, och så stjärnor, och då är vi klara. Då brukar det inte funka så bra, att man måste tänka till ordentligt, att vad är det vi vill uppnå, vad är det vi ska belöna, vad är det vi ska visa upp, så att det blir... Att vi belönar och uppmärksammar rätt aktivitet. Annars kommer det inte funka. Då bryr man sig in.
Du får vad du mäter, som Robert brukar säga till mig då och då.
Det blir vad du mäter, så det gäller att passa sig för vad man faktiskt mäter.
Ja.
Jag tycker det är en bra sak att du pratar om att man mäter aktivitet snarare än resultat.
Resultat.
Och för det är en jättestor skillnad. För annars är det ju resultat man belönar. Men om man belönar aktiviteten, så är det liksom lättare att få det att funka.
Precis. Och det är ju egentligen samma sak som när man jobbar med målsättning och vad är det vi ska fokusera på när vi mäter progressen när man sätter upp mål. Och det är ju aktiviteten, särskilt sådana här saker som tar lång tid att märka resultat på och få se, fokuserar du bara på resultaten, då är det lätt att man tappar motivationen, att man inte orkar. Och känslan av att jag misslyckas kan dyka upp, och då slutar man för att man märker inte att jag uppnår inte det resultat jag är ute efter. Men fokuserar du på aktiviteten så vet du att jag är på väg dit. Så att det bästa är ju att man har både och. Att du har fokus på både resultat och aktivitet, så att man har liksom målbilden, det är ju dit jag ska. Och för att göra det så behöver jag göra de här sakerna.
Jag tycker det är ett tydligt exempel, i alla fall för egen del, har varit när man har löptränat, för då är det liksom så här, i början så går det framåt ganska fort och man blir bättre ganska fort, och sen kommer man ner liksom i en platå eller lite så, att man blir inte så mycket bättre på ett tag, man kanske till och med blir sämre för man liksom utvecklar någonting annat, eller man testar att springa på ett annat sätt eller så, utan att man fortsätter att belöna själva aktiviteten, att nu var jag duktig som var ute och sprang och inte bryr sig så mycket om att det gick långsammare än förra veckan, varför gör du det?
Det finns en, jag tror hon är amerikansk någonting, Dwick hette hon. Hon använder sig av begreppet jet. När man belönar i skolorna, att för då liksom, du är inte där än. Du är på väg. Men du är inte där än, istället för att säga att nej, men du kan inte det här, eller du har så att man ser att man ska också dels känna att jag är på väg dit. Och det är där spelen utnyttjar det här så bra. För att vad är det som gör att man slåss mot en boss i flera timmar, trots att man inte kommer någon vart? Så det är för att man får känslan av att jo, men det gick lite bättre än förra omgången. Ja, men jag blir lite bättre, och då orkar man hålla i. Och det är ju lättare att få den här responsen när man spelar spel, att jo, men det går bättre, och att man känner den. I verkligheten så är det lite svårare i många situationer att känna det här, att jo, men det går bättre.
Du pratade om bra exempel med simmärken och så. Har du några dåliga exempel som är liksom välkända som du kan ta upp?
Det var en bra fråga. Det har jag inte tänkt på.
Resultatbonusar i företag.
Ja, men, ja, det är ju ett bra exempel på hur... Ja, bonus... Jag själv har varit med om en situation där jag jobbade på ett företag, var jag chef för en grupp, och i det företaget vi använde oss av bonus för att motivera personalen. Och man kunde sätta upp vilket mål man ville egentligen, kopplat till det bonuset. Så länge det är inom ramen för att du ska utvecklas på något plan. Och det kunde vara inom personlig utveckling eller kompetensutveckling. Och jag hade en anställd som pratade om att jo, men han skulle lära sig om någon ny teknik, och han hade plan att han ska köpa en bok och han ska läsa och så. Och då tyckte jag, men vad bra, då kan vi sätta upp det här som ett mål för dig, för ditt bonusmål. Då blev det tvärstopp. Då sa han, nej, det vill jag inte. Och det här var innan jag började gräva i gamification, så jag förstod inte, men vadå? Nej, men då blev det krav. Alltså han upplevde att det blev krav. Och då ville han inte göra det innan. Om vi inte hade satt upp det som ett mål, då var det mer lustdrivet. Han ville lära sig de här sakerna. Men så fort det blev som ett krav, upplevde han att nej, då tog vi inte det som ett mål.
Det första att vi fungerar så, med tanke på hur mycket vi belönar på det viset någonstans. Vi har inte lärt oss riktigt hur det fungerar, tror jag.
Nej, precis.
Jag har en liten fråga också som handlar om just med spel och beroenden som är kopplat till det här liksom belöningssystemet. Att Hur ser man på det? Liksom, om du forskar in med gamification och jobbar med det. För det finns ju ganska många som utnyttjar det här för att tjäna pengar och gör en i princip en hel generation beroende av olika mobilspelarna.
Ja, det är ju... Alltså vi förändrar beteendet hos människor. Att vi som individer, vi lär oss också. Så en sak som man ser att det här kanske i början var belöning. Mm. Det var en bonus. Mm. Sen blir det en självklarhet. Då ser jag inte det som en bonus längre. Mm. Utan jag förväntar mig att jag ska få det här. Mm. Det finns flera studier där man har tittat på, okej, när man tar bort en belöning, då slutar folk. Alltså det blir det åt andra hållet. Så att, ja, det är farligt, är det. Så de som utvecklar saker och ting har ju ett ansvar att man gör på rätt sak och att man belönar rätt aktiviteter och att man inte bara förlita sig på gamification-konceptet. Som ett av områden jag tittar på det är hur kan vi få folk att bli mer fysiskt aktiva så att vi rör på oss mer. Mm. För vi sitter för mycket. Mm. Vi sitter för länge när vi väl sitter. Och vi behöver... Trots att vi är fysiskt aktiva, så även om du går på gymmet 7 dagar i veckan, så behöver man tänka till i hur mycket man sitter och hur länge man sitter när man väl sitter. Och det är ju för sig få som går på gymmet 7 dagar i veckan. Och vi i Sverige är väldigt duktiga på att... Vi är typiska såna här, man pratar om aktiva soffpotatisar, att många av oss går och tränar några gånger i veckan, men resten av tiden sitter vi. Och där tittar vi på hur kan vi använda gamification och spel, en kombination av båda, för att man ska röra på sig mer. Jag tror inte på att det räcker med bara gamification, att bara ha poäng. Det finns flera appar där du ska bara samla poäng, och så ska du få, det finns vissa appar där till och med du får, alltså moneter,
pengar,
eller saker. Och jag tror inte på sånt, för att det blir ju kortsiktigt och du bygger inte den här vanan där du ska ha fysisk aktivitet som en del av livet. Alltså,
och man kommer börja försöka fuska och hitta sätt sådär, hur kan jag få den här mätaren att gå upp utan att faktiskt göra jobbet?
Precis, precis. Du vet alla de här stegräknartävlingar och många som har satt den på katter och hundar och, eller sitter och skakar med
eller självgående dammsugare, robotdammsugare.
Och det,
många bra tips där.
Vill du vinna nästa stegtävling? Kom till Erik och Robert och Asil. Ja, alla knepen.
Mm. Precis. Och det är ju där, det är därför, alltså man måste komma ifrån det. Och hur kan vi... Ja visst, lyckas vi locka några som går på riktigt, ja då har vi vunnit. Men... långsiktigt blir det inte bra, utan man behöver vad är det nu man än försöker gamifiera, så behöver man tänka till och ta det på allvar så att det blir bra för den som ska använda produkten, lösningen eller vad det nu är.
Så du är lite nyfiken på hur ni har tänkt i det ni har utvecklat, bara just för att förstå hela kedjan liksom.
Ja, just
det. Det räcker inte bara med poäng, utan vad har ni gjort annorlunda? Och hur är det applicerbart för alla oss andra ute i världen?
Ja, just det. Det vi har gjort, dels så har vi försöker göra den fysiska aktiviteten rolig. Så att man spelar spel när man rör på sig. Så istället för att bara göra knäböj så pumpar man ballonger Så vi kopplar den fysiska aktiviteten till någonting roligt som händer på skärmen. Så att jag glömmer bort att jag tränar. Det är egentligen lite så här att göra träningen rolig. Så det är en viktig del i det vi gör. Och då kan du träna framför en skärm när du vill, var du vill. På datorn och på mobilen snart. Så att göra den fysiska aktiviteten lättillgänglig, effektiv och rolig. Så det är en aspekt. Den andra aspekten är gamification-aspekten, där man gör det tillsammans med andra. Om man nu skaffar LioPep på en arbetsplats, då kan man bilda lag, man kan tävla med varandra eller mot varandra. Samarbeta eller tävla mot varandra för att samla poäng. Så att man peppar varandra, och det finns topplistor så att man kan se hur det går för de andra och sådär. Så det är ju den här, kommer ni ihåg teorin som vi hade, self-determination theory, det är tillhörighetsdelen. Och sen att man ska kunna följa sin progress också, att man sätter upp ett mål, jag vill träna så här mycket under en dag, och så loggar vi saker och ting utan att man själv behöver gå in och registrera aktiviteter.
Om du kom in på ett företag då och fick i uppgift att, du vet nog bättre än jag, ett exempel på något som du skulle kunna be ombedda hjälpa dem att få intresse för. Hur går du tillväga lite steg för steg någonstans?
Ja, men det första är ju, vad är det vi, vad har vi för mål? Alltså vad är det vi vill uppnå? Varför är det här svårt att få till idag, för det finns en anledning till att man vill börja titta på det. Vad är det som gör att det här är, om det är nu tråkigt, så jobba mycket också med känslor. Vad är det för känsla som finns kopplat till aktiviteten? Vad är det för känsla vi vill kunna skapa kopplat till aktiviteten? Vem är berörd av det här och på vilka nivåer? Oftast så räcker det inte med att i en organisation så är inte bara den enskilda individens insats. Man måste också se på organisationen. Vad finns det för hinder i organisationen för individen att man ska göra det vi vill att de ska göra? Och vad finns det för stöd i organisationen, så att liksom att man gör en ordentlig kartläggning av nulägets analys, var befinner vi oss nu, vart vill vi, och sen börja titta på hur kan vi göra det här. Måste inte alltid utveckla en IT-lösning för att kunna gamifiera saker och ting. Det kan ju vara i form av, tar vi fram en Excel-ark, alltså whiteboard-tavla och skriva upp saker och ting. Så att man måste inte alltid bygga IT-lösningar för att gamifiera saker och ting. Hur gör vi det här så att det blir roligt? Så att folk är med på tåget.
Jag vet någon som berättat att de har letat upp gamla koppar som de har använt med deras gamla logotyp som de pratar om att slänga. Och så här. Vi tar det här som pris om man gör det. För de som gör, jag kommer inte ihåg vad det var, det var någonting med kommentarer i något system, för man behövde få hjälp då, och folk var dåliga på att kommentera. Så då, för flest kommentarer, relevanta kommentarer på ett år, så får de koppar. Och när kopparna varit ju lite kult status på, så var det väldigt populärt att skriva kommentarer i systemet. Till en gräns där man slutade med det. Men det var ju effektivt för folk att börja dela med sig av kunskap.
Ja, precis. Och då gäller det att man måste ha koll på sin verksamhet. Vad är det som lockar i det här sammanhanget? Så man kan ju inte säga så här ska man göra överallt, för att det är väldigt beroende på individerna och organisationen. Och då måste man förstå vad kan locka i det här sammanhanget.
Jag skulle säga att koppar hade ju inte varit min första gissning på saker som skulle locka andra till att göra saker. Så det är, och jag kan tänka mig att det är jag drar ju paralleller till hur man skulle göra med individuella personer liksom för sig själv eller i mitt fall med sitt barn, att ja, men, jag har sett många sätt liksom klistermärken på en liksom progressbar, eller man ska säga att ja, men, när du har gjort något bra så, då får man ett klistermärke till och sen finns det någonting i slutet där.
Just det.
Nu kanske vi kommer utanför så här, lådan vi pratar just nu, men jag vet, jag har ju sett när man gör den här typen av initiativ på ett företag så är det några som inte tycker att det är så intressant och tycker det är ganska fånigt. Har du några tankar kring hur man kan hantera de personerna? Nu är vi lite längre ut från själva ämnet, men jag minns att du har sprungit på dem.
Ja, men precis. Och då behöver man tänka, hur stor andel är den klicken?
Mm.
Kan de personerna lockas och vara med med hjälp av de andra på något sätt?
Mm.
Vad kan vi göra för att, eller kan vi göra på något sätt så att de kan delta trots att det inte är ja, men om de inte bryr sig om klistermärket eller vad det är. Är det själva aktiviteten? Man kanske kan tänka lite så här, men de personerna gillar att göra saker och ting om det är, vad vet jag, kan man ändra på aktiviteten så att man tittar på helheten och ibland så kan man inte få med alla.
Nej, och det vet vi.
Och det liksom får man acceptera, men det är viktigt att man tar några varv och om det finns möjlighet så att det finns flera saker man kan göra parallellt. Det är som i vårat Liopep, vi har alltid flera typer av utmaningar för att locka olika individer, för att försöka tillfredsställa olika typer av individers behov.
Mm.
För precis som du säger, människor har olika intressen och vi kan bli motiverade, taggade av olika saker. Så att, ja.
Och det där är en självinsikt eller lärdom från tidigare när man varit med i så här stegtävlar och sånt, att det finns några som är så här, nej, men jag tänker inte vara med.
Ja.
Och ändå så blir de indelade i ett lag och det gör att de drar ner det laget på något sätt, så att de som andra i det laget blir, ja, men mindre motiverade till, precis, att faktiskt vara med. Så att det är ju också viktigt att så här, om det är någon som faktiskt inte vill eller inte, att nej, men så här, du behöver inte, då tar vi bort dig från listan och du behöver inte ens bry dig om det, bara så att man inte råkar göra så att de förstör för fler bara för att de inte vill.
Precis, det är jätteviktigt att respektera, för vill du inte så vill du inte. Och därför är det väldigt viktigt att man tänker på själva aktiviteten i sig. För jag vet att vi hade en person, vi var inne på ett företag som började använda Liopep, vårt verktyg. Mm. Och hon tyckte, men jag tränar regelbundet, jag behöver inte använda verktyget, tyckte hon.
Mm.
För att jag tänker på hur mycket jag sitter och jag går och tränar och så. Så att hon var anti i början. Men sen tyckte hon att alla andra hade så kul. Alltså, det tog 2 veckor och då var hon tvungen att starta helt, för att det såg roligt ut. Hon såg hur andra hade kul. Så att, och därför behöver man jobba, alltså egentligen ju flera individer man är så behöver man erbjuda flera alternativ för att säkerställa att man kommer att nå så många som möjligt.
Mm.
Men det är väldigt viktigt, och det går ju tillbaka till den här self-determination teorin, att jag har autonomin att välja att jag ska vara med, och jag kan säga nej, jag vill inte vara med utan att det blir att jag blir stämplad på något sätt.
Utan man känner att man förstör för andra.
Precis.
För det, även om det finns ju säkert en del som så här, ja, men jag är väl med på den här stegtävlingen då och rapporterar sin steg, men tycker att det är pest och pina.
Ja.
Men de vill inte förstöra för alla andra, så de känns tvingade. Och då blir det ju liksom återigen, det blir ju en tvärtom-effekt för dem. De kommer ju bara bli, tycker att det är jobbigt att bli mindre motiverade till, precis, fler saker eller andra initiativ i företaget.
Ja. Ska vi summera det som respekt för att människor är olika, även här? Jag tror det är bra.
Ja.
Ja, ett område vi har nämnt lite grann, vi pratar simmärken, vardagen i vanliga familjer. Här ser jag ju på, jag har ju barn som är på väg in i tonåren nu och de är vana vid tv-spel och de här belöningarna de får därifrån. Det får de inte på samma sätt i sin vardag annars.
Nej.
Har du tips till oss föräldrar som skulle vilja använda de här idéerna till allt ifrån att få upp strumpor från golvet till att borsta tänder till vad det nu kan vara för någonting som är utmaningen för dagen?
Ja, men den är en utmaning. Jag är ju själv förälder. Jag har 4 tonåringar hemma. Och nu är ju mina barn lite så här, vad ska man säga? Så fort man kommer med en idé om bara, nej, inte nu igen. Jag testar ju allt och allt på barnen och hemma. Men det jag har märkt är som brukar få effekt, dels att man får dem att vara delaktiga i vad är det nu man ska göra. Om jag kommer och säger, nu gör vi det här, då får man liksom motståndet direkt, även om det är kul. Så att liksom, det gäller att sälja in konceptet på ett bra sätt och få med dem på det. Och få dem att vara med och forma det också. Så att man inte liksom fast vid så här ska det vara. Och att det blir viktigare utan att de är med på vad är det man ska göra. Egentligen, det som är grunden i gamification och spel. Man sätter upp ett mål. Man visualiserar progressen. Var är jag nu? Hur långt är det kvar till målet? Och sen om det ska bli någon belöning, vad är belöningen? Så de principerna kan man på något sätt, vad sätter vi upp för mål ännu? Vad vet jag om det är strumpor på golvet eller, men egentligen en tydlighet i vad vill vi uppnå om vi gör det. Sätta en tidsbegränsning också så att det är tydligt, då tar det slut. Om det är något som är återkommande, det är en gång i veckan gör vi det här, och så har man en avstämning och på något sätt göra aktiviteten synlig. Om tömma diskmaskinen, om det är någon som gör det, men en check på att kolla, 3 dagar, en streak här nu. 3 dagar i rad har vi lyckats tömma och belöna. Belöna i form av egentligen bara bra jobbat, tack. Alltså uppmärksamma när man gör aktiviteten och gör det liksom. Och särskilt i början, överdriva. För vi gör det vi blir uppmärksammade på. Så blir det tjat på någonting så blir det mindre av det. Även för att vi uppmärksammar det vi inte gör. Uppmärksammar vi det goda saker så ökar chansen att vi gör det mer. Så jag skulle säga. Men sen också valmöjligheten. Men allt ifrån, om vi ska laga, men inte för mycket val. Alltså där är också balans, lite balans. Ja, känslan av att jag har möjlighet att välja.
Den är vi bra på, vi föräldrar tror jag överlag.
Ja, men typ så här, morot eller gurka. Men liksom begränsat och inte alla grönsaker för då blir det inget. Men morot eller gurka, då är lättare att ta på. Finns 2 saker att välja mellan.
Där är ju om vi tar strumporna så blir det lite grann det här då att vi pratar om valmöjlighet. Strumporna kanske ska in, men man kan se till att lämna till en annan bestämma hur och när i ett sätt att ge bort en möjlighet att påverka även om man för en själv då bestämmer, om man säger så, det viktigaste i det här fallet.
Eller vill du ha tvättkorgen i tvättstugan eller på ditt rum?
Ja.
Det är också ett alternativ liksom. Då har du tagit bort ingen. Annars så blir det som med min dotter. Vill du ha den här tröjan eller den här tröjan? Den tredje tröjan.
Ja, just.
Eller så är vi, det var någon tidigare gäst tror jag i podden som pratade om att ha en basketkorg som man kastar all tvätt genom basketkorgen.
Ja, men då blev det roligt. Det blev en gamifiering av... Så att kan man liksom...
Det funkar ju definitivt på ett av dina barn.
Jajamensan, han spelar basket. Så att, ja. Ni har inte testat det hemma, men det är en jättebra idé. Det är där vi borde ha en. Nu är han väldigt duktig på att plocka in efter sig, skulle jag säga. Så, att, så får de andra barnen som lyssnar på den här podden inse att det inte är dem vi pratar om.
Nej, just det.
Givetvis, för det vore hemskt. Vad börjar man om man, om vi tar företagsexemplet liksom. Vi kan ta exemplet för en själv, ens egen utveckling. Vad tror du är ett bra sätt att starta på om man vill få in lite mer gamification i sin vardag?
Bra sätt att starta på. Ja, man kan starta på egentligen. Det är bra att man gör någonting som där man märker effekten av det. Mm. Så något som är, vad ska man säga, som är väldigt, väldigt tråkig att göra. Mm. Men, och som man måste göra. Mm. Och på något sätt bestämma sig för att, okej, det här vill jag att det ska vara annorlunda. Mm. Du måste vilja förändra, för det betyder att antingen att jag måste göra på ett annat sätt eller det kommer att kräva någonting av mig. Och så bestämma när, hur ska det här göras? Alltså att få till en rutin, kanske. För när, hur det ska göras. För att hjälpa sig själv att man gör aktiviteten. Och förhoppningsvis få känslan av, gud vad skönt. Alltså den här känslan efteråt. För den bästa belöningen är egentligen den här sköna känslan när man har gjort aktiviteten. Om det är nu att det är roligt att göra det eller men bli av med uppgiften. Mm. Den här progressen, den är oslagbar egentligen. Men man kan också, där är vi olika, man kan också belöna sig själv med vissa saker. Så att om man tar, säg så här, du älskar att dricka kaffe eller kaffelatte på morgonen. Så. Och du har några aktiviteter som du måste göra. Då skulle man kunna koppla kaffelattedrickandet till den aktiviteten. Mm. När jag har gjort klart den här uppgiften, då får jag gå och hämta min kaffelatte. Så att man istället för att börja dagen med att ta kaffelatten, kopplar det till när jag gör det här så får jag det där. Och då blir det lite... någon liten morot. Och där gäller det att man har självdisciplinen och inte ta kaffelatten innan.
Aldrig. Min instinkt när du säger sådär, vi och Robert brukar skoja mot vi är varandras motsatser. Min instinkt när någon säger, du får göra X när du gjort Y, det är såhär, jag kommer göra X direkt.
Ja.
Det finns inte en chans att göra Y alls någonsin när du säger så till mig. Men jag vet ju också att det finns när man inte kan ta genväget och det kommer automatiskt, då funkar det ju bättre för mig. Men om någon... Någon ber mig bara på ploj att inte göra någonting för sånt. Det har jag.
Just det.
Det är som att det finns lite barn där inne som bara så här, nej, nu tar jag över Erik och bestämmer hur vi ska göra det här. Det. Och det är inte så.
Men om du bestämmer det själv, funkar det likadant? Alltså att du bestämmer själv att jag...
Ja, men det är nästan direkt. Det är som att det kommer någonting inombords så fort jag har sagt att det här får jag göra efter det här. Det finns inget viktigare värn att göra det här just nu. Just det första.
Men då får du vända på det då.
Mm.
Göra det som du inte ska göra. Liksom. Ja,
så när du gjort det här roliga, då får du göra det tråkiga. kan du lura dig själv så mycket?
Alltså, jag är ganska lätt lurad. Så
testa. Sen är ju så här, en princip som man kan göra också. Det finns synlighetsprincipen. Det som vi vill göra ska vara synligt.
Mm.
Och det vi inte ska göra, gör det osynligt.
Mm.
Så att, om jag säger att du vill börja träna.
Mm.
Du tycker att det är jobbigt att träna. Hur kan du förenkla för dig själv så att göra det här steget att träna så lite svårt som möjligt.
Mm.
Och det skulle kunna vara så här att okej, men jag och säger att jag bestämmer mig att jag ska träna på morgonen det första jag ska göra. Då kan man lägga sina träningskläder så att det är det första jag ser när jag går upp på morgonen. Det finns vissa som till och med har kört att de sover i träningskläderna så att när man går upp på morgonen är liksom påklädd. För att minska tröskel, alltså där gäller det att man experimenterar lite med sig själv. Vad är det som funkar på en själv? Och kan man liksom koppla den här tråkiga aktiviteten med någonting på något sätt så att det blir roligt. För jag vet att länge tyckte jag, varför ska man springa?
Alltså, det tycker jag fortfarande.
Ja, men jag har kommit över den tröskeln.
Nu får jag någonting jag kan prova här.
Nu får du någonting. Det som blev, som gjorde att träning eller springa var roligt för mig, var att när jag började lyssna på poddar och böcker. För jag älskar att göra sånt.
Mm.
Och så gör jag så mycket så jag hinner inte. Mm. Och för mig kombinera de här två aktiviteterna. Då blev det, alltså då när jag började springa, jag längtar efter att springa. Och det har jag inte, alltså jag... Mm. Hade du frågat mig för 10 år sedan så hade jag sagt, nej, jag förstår inte. Varför springer folk? Så det var min.
Mm.
Ja.
Det är det, nu pratade jag förut om att jag säger att jag inte kan få mig själv att vänta med någonting. Men det var exakt vad det också. Det är ljudbok som jag lyssnade på. Och den var liksom, den lyssnade på när jag sprang. Och så var det ju spännande. Så man ville ju komma fram till nästa del. Och då var man ju sugen på att springa igen.
Jag ska inte förstöra det. Men man kan faktiskt lyssna på poddar och ljudböcker.
La 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 la.
Ja, men det kan man göra. Man kan ju göra det när man diskar och när man kan. Det och det gör man också.
Ja.
Det har dock märkt att det påverkar ens prestation när man diskar. Jag har ett exempel där jag insett, hur kan det ta 40 minuter för mig att diska? Det är helt orimligt. Just så började jag observera mig själv och insåg att jag diskar inte så mycket när det går en YouTube i bakgrunden eller när jag sitter och lyssnar och fokuserar på någonting, för då går alla rörelser väldigt långsamt.
Långsamt, ja.
Så att, ja, det finns två serier på det, men du har helt rätt. Ja, i saker är helt rätt. Om det blir lagom mycket.
Om det blir lagom.
Ja, vi har kommit fram till slutet av det här avsnittet.
Oj,
Så jag skulle vilja att du berättar, vad är det viktigaste för våra lyssnare att ta med sig av det som vi har pratat om idag?
Det viktigaste är att man tänker till. Om man vill använda gamification på någonting. Att man ska tänka, vad är det som inte funkar idag? Hur vill vi att det ska vara? Hur kan vi göra aktiviteten rolig? För det är egentligen det handlar om. Och inte börja tänka på poäng och listor och sånt, utan hur kan vi göra den här aktiviteten rolig? För när saker och ting är roliga så gör vi det.
Nu föll poletten ner någonstans. Min hjärna, jag har väldigt mycket kopplat upp gamification med belöningar. Men nu när du säger det, så den roliga aktiviteten är prio. Belöningar är bara ett sätt att skapa den och göra den roligare.
Precis.
Så om jag är lika korkad som mig, så varsågod, jag fick ni summering. Tack så jättemycket, Silla. Det har varit otroligt kul att få lyssna på dig.
Ja,
stort tack för att du kom hit.
Tack själva. Roligt att vara här. Tack.